Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefte.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Då är vi på gång med det nionde avsnittet i vår hockeypodd Islossning. Och vi har spännande främmande idag. Ingen mindre än Åsa Andersson, ny klubbdirektör i Skellefteå AIK. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Ja, en makthavare Arvid.
Ja, men det känns roligt att Åsa är här. Efter 25 år med P.A. Isasson är det kul att ha någon annan i den rollen och få se ett annat ansikte. Så jättekul att du är här idag, Åsa. Vi ska köra lite faktakoll. Fullständigt namn på dig.
Åsa Ulrika Stenberg Andersson.
Det var många namn att komma ihåg.
Ja, precis.
Hur ser familjen ut?
Min man Leif, som jag tror ni känner, en son Viktor, hans sambo Matilda, ett barnbarn Meja, en hund, ska jag säga minst en, vi har en hund, Viktor och Matilda har också en hund som vi delar delvis lite vårdnad på.
Mm. Ja, vi känner ju din man som du nämnde för att han har jobbat länge på Norran förut, så att en duktig fotograf, absolut. Vad har du för intressen då?
Men jag är ju en väldigt vanlig person som har väldigt vanliga intressen. Det som jag tycker väldigt, väldigt mycket om det är att åka längdskidor. Eller jag tycker egentligen om att åka alla sorters skidor. Mm. Men de sista åren så har det blivit väldigt mycket längd. Mm. Sen tycker jag om att laga mat. Tycker jag jättemycket om. Det är spännande att vara här på Home. Ja. Ja, men sen så gillar jag att plocka svamp, gräva i trädgården.
Mm. Ja. Mycket vara utomhus i alla
fall. Ja, ja. Jo, precis. Mm. Utomhus. Mm. Där är jag gärna.
Då blir det två följdfrågor där då. Har du åkt Vasaloppet?
Ja, två gånger har jag åkt Vasaloppet.
Mm. Blir det fler gånger?
Nej, alltså jag jobbar ju i en idrottsförening nu mer, så jag vet inte riktigt när jag ska hinna träna. Nej, men jag har gjort det en gång i ganska taskiga förhållanden och en gång med bra förhållanden, så att då tänker jag att vi tar lite, sätter paus på Vasaloppsåkandet en stund.
Ja, du har fått prova på båda delarna.
Ja, exakt.
Men har du någon favoritmat då?
Och den är ju jättesvår, tänker jag. Jag gillar ju mat rent generellt. Nej, men någonting som jag tycker är väldigt gott och som jag tycker är ganska roligt att laga, det är ju olika sorters pasta. Mm. Ravioli är ju sånt där grej som jag kan komma på ibland att jag ska göra själv.
Ja, trevligt.
Ja, det är trevligt.
Italienska köket.
Ja, det kan man nog säga att det ligger mer. Jag tränar på det asiatiska köket. Jag tycker att det är gott, men det är ju någonting man ska lära sig det också på något sätt, att liksom veta hur saker och ting smakar.
Mm. Då har du en pastamaskin hemma då. Ja. Är det en så här man får veva själv eller är det en
det är en handvev. Ja. Mm. Mm. Ja. Det går alldeles utmärkt.
Ja, jag har själv en sån, jag vet att det funkar bra. har du någon favoritmusik då?
Men jag är väl väldigt bred i musik, men jag tänker att någonstans så, jag vet inte vad det beror på, någonstans har jag nog fastnat lite där på 70-talet, både vad gäller dels rock men även 70-talsdisco kan jag tycka är roligt.
Ja, de har fastnat i 80-talet, han var 80-talsdisco.
Ja, det kommer ju någon discoera där var tionde år, det började väl på 70-talet där och sen har det kommit någon discoera varje år, men 70-talsdisco, det är ju väldigt gångbart än idag, hävdar ju jag också då.
Jag tänker också det, soundtracket till Saturday Night Fever är ju fantastiskt.
Ja. Man blir glad.
Man blir jätte, ja. Mm.
Men du avslutningsvis, vad gör du helst en fredagkväll?
Då tar jag helst en ganska lång promenad med hunden när jag har slutat jobbet. Och sen så ställer jag mig gärna och lagar mat. Mm. Och avnjuter ett glas vin till middagen. Och sen dyker man i säng.
Det lät som en bra fredagkväll. Ja. Ja, tack.
för dig? Ja, det var faktadelen. Du har ju nu kommit in under hösten som ny klubbdirektör och varit inne i jobbet ett tag. Hur har första tiden varit?
Nej, men första tiden har varit bra. Jag har blivit väldigt väl mottagen. Fått mycket positiva reaktioner trots att jag egentligen inte tycker att jag har gjort någonting än. Men, så det har känts jättekul. Man slås av att det finns verkligen någonting som knyter samman AIK som arbetsplats. Och det är ju hockeyn och intresset för hockeyn och engagemanget för det. Jag har pratat med väldigt många människor. Jag har pratat med alla heltidsanställda, borträknat spelarna då. De har jag inte riktigt hunnit till, men jag ska inte prata med alla, men där ska jag väl prata med några i alla fall. Och det har varit väldigt givande. Jag har ställt tre frågor till alla. Vad är det bästa med AIK? Vad finns att förbättra? Och vad skulle du göra om du var i min roll? Mm. Och tanken är ju att de här samtalen, jag lite skämsamt kallar det kvartsamtal, men jag kan ju säga att det är väldigt sällan som det har räckt med en kvart. men det är ett bra sätt att lära känna människor och också att lära känna verksamheten, eftersom man får den från så många olika perspektiv. Mm.
Mm. Men har det varit någonting överraskande eller som du trodde skulle komma fram i de typen av samtal? Eller vad var det som
nej,
du trodde?
Men inte så där jätteöverraskande. Det tycker jag inte. Ungefär som jag förväntar mig. Det skulle jag väl ändå säga. Men också tänker jag en lite samsyn om vad det är vi kan förbättra. Det tänker jag nog att det är. Och det handlar nog mycket om, men vad ska jag säga, processer och strukturer och att jobba på jobba på ett mer strukturerat sätt. Jag tänker att det här, jag tänker att det är inte så konstigt att det är så. För det här är en förening. När PA tog över så var de tre personer. De har gjort en alldeles fantastisk resa som jag är väldigt imponerad av. Men någonstans så när man växer så kanske man inte riktigt hinner tänka i de där banorna. Mm. Och jag tror att jag som då kommer från andra verksamheter, dels från industrin men också på Skebo, så är det ju, det är ju liksom etablerade organisationer på ett helt annat sätt. Och då tror jag att jag ser den där kanske avsaknaden av struktur ibland. Sen är det ju jätteroligt att se att allting funkar ju. Alltså man löser ju allt, vilket ju verkligen säger att här finns det engagemang och hjärta. Mm.
Du kommer ju från offentlig sektor, men ändå kan man väl säga att den roll du har fått är betydligt mer offentlig än där du var tidigare. Vad ser du för skillnad mellan ditt tidigare jobb i pluralis där och nuvarande jobb? För att jobba i förening och offentlig verksamhet, det är ju ganska stor skillnad.
Skebo är ju ett aktiebolag som visserligen ägs av det offentliga, men är ju drivet precis som ett vanligt aktiebolag, så att det är ju inte riktigt en offentlig förvaltning jag kommer från. Skillnaderna är att i en min, och det hänger väl ihop med att AIK är en mindre organisation, det blir mer pragmatiskt. Du får ett snabbare tempo. Alltså vi äger frågan själva i väldigt hög utsträckning, och så kanske det inte är på Skebo där man ibland är beroende av politiska beslut och annat. Sen kan jag också tänka att det finns likheter. Och det är ju det här med att det är ju inte ett privat aktiebolag som jag varit majoriteten av mitt yrkesliv. Där är det ju alltid sista raden som gäller, vad du presterar där. Både i ett allmännyttigt bolag och även i en förening så är det ju inte det som räknas. Utan det är ju andra saker som räknas. vad man i Skebos fall var bidrag i mitt i bostads och till samhället och i AIKs del var bidrag till med föreningen och sportsliga framgångar och engagemang. Och så det är ju inte, pengar är viktigt, det är en central roll naturligtvis i en förening, men det är ju inte, vår publik ser ju hellre ett SM-guld än 10 miljoner på sista raden i resultat.
Exakt, ja, så det är lite skillnad.
Och pengar är inget självändamål, och det är ju det på något sätt som är den stora skillnaden mellan förening och egentligen dagens kommersiella värld på något sätt. Men pengarna finns alltid med oavsett, och det är den mixen som alltid gör det så komplicerat.
Ja.
Men det är ändå en väldigt publik roll du har. Känner du av det yttre trycket på något vis? Liksom, har du kunnat liksom känna av det på något vis? Nu går det ganska bra för laget här, om vi tittar på herrlaget och damlaget.
Ja, men exakt. Mm. Det går ju väldigt bra sportsligt. Nej, men jag tänker att lite grann hade jag ju känt på offentligheten i mitt tidigare roll också. Men det är klart, jag märker ju att det är fler som vet vem jag är.
Mm.
Det känner jag ju när jag går på stan, att det är många som känner igen mig. Så att jag försöker säga hej till alla.
Ja, det var. Men hur hockeyintresserad är du då?
Hur ska jag svara på det? Nej, men jag är ju väldigt intresserad av att följa Skellefteå AIK. Och det har jag varit sedan 10-12 års ålder. Så jag har ju följt Skellefteå AIK i med- och motgång.
Mm.
Däremot så är väl inte den som kan rabbla spelare i alla andra lag. Och, så jag skulle säga att jag är intresserad av Skellefteå AIK och deras verksamhet. Och också, ja, men damerna och allt det AIK gör. Men jag är ju ingen hockeyguru på något sätt.
Man behöver inte alltid vara nördig för att vara intresserad.
Nej, jag tänker det. Och jag tänker att i våran organisation så finns det så fantastiskt mycket hockeykunskap.
Men du, jag tänkte, på den här tiden, då var det några månader. Det var ju en svacka när du tittade på herrlaget.
Mm.
Och nu har det varit en formtopp. När vi spelar in det här så lackar ju mot jul här och sådär. Men nu är 13 raka segrar. Jag vet inte om det var 6-7 förluster.
Sex där. Förluster.
Ja, 6 förluster i rad hade vi.
Då du känner av det där. Förklart att
men lite grann. Lite grann kände jag av det. Och det är ju folk som hör av sig liksom. Men alltså, nu måste ni ju göra någonting. Oj, vilken tunn trupp ni har. Och, ja, men nu måste ni agera. Det här kommer ju inte att gå. Nu blir det kval. Och, så det är klart. Men det får man ju... Ja. Alltså, jag förstår ju att det är så. Jag förstår ju att det väcker så mycket engagemang.
Mm. Ja, vi märker mycket av det där också. Får mycket mejl om att när det börjar, framförallt när det går dåligt, det brukar vara så, då brukar folk höra av sig som mest, att man ska ligga på, att det måste framförallt handla mycket om värvningar. Det är ju det.
Jo, väldigt mycket om värvningar och väldigt mycket om tunn trupp.
Ja, exakt.
På det sättet så blir du ju på något sätt en offentlig person, fast du i formell mening inte är det när man jobbar i en sån publikförening som Skellefteå AIK. Och man har reflekterat också över att du har verkligen fått vara med om ganska high highs och ganska low lows direkt. Det är ovanligt att det går så pass mycket, men du har fått testa på redan nu direkt, trots att du bara har varit här ett halvår, så 6 förluster
och 3 månader,
till och med bara 3 månader, och 13 raka vinster, rekord, och det är ju en väldigt speciell situation att vinna så mycket också.
Ja, ja, det är det.
5 tuffa.
Ja, men då går vi vidare till våran kanske favoritdel i det här programmet. Du kanske hört talas om 5 tuffa frågor,
Åsa. Ja, precis. Jag har legat sömlös över dem.
Du ska ju få här 2 skyltar, en röd och en grön.
Tack.
Och du håller i där. Och så då, när får du visa upp, en grön skylt är ju om du kan svara på frågan, om det känns okej. Okay. Vi har ju satt en gräns att man bara får passa på en. Men jag tror att vi inte har varit för taskigt. Vi får väl se. Men jag kan väl börja ta den första frågan. Vi brukar ju gå ut hårt. Och vad tjänar du i månaden? Den var röd direkt.
Jag tar den röda på en gång.
Och det var ingen tvekan där heller.
Nej, de flesta har ju faktiskt kört grön skylt på den. Du kanske kände på att den skulle komma?
Ja, jag kände på mig att den skulle komma. Och så tänker jag så här. Jag har haft offentlig lön i ganska många år. Så då tänker jag att nu vill jag inte ha det längre.
Ja. Jag får säga, den kanske också var den tuffaste frågan. Vi får väl se. Adam, du får dra nästa.
Ja, vill du se Björklöven i SHL?
Ja, nu har jag ju inga val kvar, så att nu blir det ju en grön skylt. Oj, den där är... Där är man ju högst ambivalent, kan jag säga. Om jag ser det ur ett strikt affärsmässigt perspektiv, mm, så vore det naturligtvis ganska bra för oss om Björklöven var i SHL. Mm. Det skulle... Resorna, publiken, intäkterna. Ja, och jag tror att för hockeyintresset generellt här uppe i norr, mm, skulle det också vara bra. Mm.
Jag tror att vi ställde frågan till bland annat Jonathan Podas, tyckte också, han ville också se Löven i SHL, fast vill se dem i botten, då sa han.
Ja, jo, men det tänker jag också blir viktigt ändå.
Men det brukar vara ändå, ganska många upplever ändå här i Skellefteå som hejar på AIK, inte kanske all de här hardcore-fansen riktigt djupast i North Power, men ganska många vill ändå se dem i SHL. Det är min känsla att många ändå är sådär försiktigt positiva.
Jag tänker också att många kanske egentligen tycker det, men man törs inte riktigt säga det.
Så kan det vara.
Man brukar vara väldigt snabb och villkora väldigt hårt om man säger ja, upp, men.
Ja.
Mm. Ja, men fråga tre. Om du hade varit sportchef för en dag, hur hade du förändrat i laget, eller hade du värvat något i laget? Är det grönskylt?
Jo, men det tänker jag att det är. Ja, men den... Nej, men om jag hade värvat så hade jag kanske, och då låter jag ju precis som alla supporters, kanske en lite tyngre back då. Sen vet ju jag hur Erik och Niklas ser på det här, och jag har verkligen full respekt för det de tycker och det de vill. Ja. Och de har ju hittills lyckats bra med sitt lagbygge. Så.
Ja, precis. Vi har väl också sagt det att någon gång, det kanske framförallt när man står i den här match 6, match 7 i ett slutspel, så kan det vara, AIK har verkligen lite lätt i känslan de senaste åren, men det är ju väldigt små marginaler, och man kan ju inte klaga generellt på lagbygget, så då är man ju fel ute, tycker jag.
Ja, precis.
Vi har sett på med nästa fråga. Vad är det sämsta med att vara kvinnlig chef i en så manlig miljö som hockey faktiskt är?
Vad är det sämsta? Alltså, ärligt så har inte jag reflekterat så där jättemycket över det. Jag får ju den frågan, och särskilt från media, ganska ofta. Men jag är ganska van och vara i en manlig värld. Dels är jag ju uppvuxen bland bröder. Jag var ju på SQS, alltså det som numera heter Senox, var jag ju i 8 år. Och var ensam kvinna i ledningsgruppen i 8 år. Så nej, alltså jag kan inte säga att det är något som är det sämsta. Mm. Och tittar man i SHL och bland oss klubbdirektörer, ja, jag är den enda av de 14 i de 14 lagen, men samtidigt så är SHLs vd Jenny en väldigt kompetent och bra kvinna, så att jag kan inte säga vad som är sämst.
Har du varit i någon motsatt miljö där det har varit mer jämställt ur ett numerärt perspektiv?
Absolut. På Skebo var det ju väldigt jämställt, skulle jag säga.
Mm. Vad är det stor skillnad på att vara i en sån miljö kontra med en mer manlig miljö? Upptäcker du att du kan se linjer?
Nej, inte att jag ser tydliga linjer så, men jag tror ju alltid att det är bra att det finns en blandning både vad gäller kön och ålder. Mm. Alltså jag tänker att det är viktigt för dynamiken. Mm. Men sen så, jag menar, AIK är väl manligt så tillvida att vi har ett A-lag på här sidan. Mm. Men om man tittar på kontoret så är vi ju ganska många kvinnor också. Så att jag tycker inte att man upplever det så starkt så.
Ja, men det är bra. Sista frågan då. Vilken seger gläds du mest över i, om du tittar på SHL och sådär? Är det någon som känns extra?
Vilket lag alltså som AIK besegrar? När blir du gladast av vilket lag AIK besegrar?
Ja, men det går ju inte att säga. Ja, men det är väl Luleå då och så. Då. Ja, men det, jo, men så är det ju såklart. Ja. Men den seger jag kanske minns mest i modern tid är ju naturligtvis guldet 2013.
Mm.
Ja, det är många som har pratat lite bakom kulisserna där att det var ändå skönare vad man hade kunnat tro och vinna mot Luleå. Det, jag tycker att jag har hört de citaten så här lite under the gun, att det var otroligt skönt att vinna just i Luleå. När man inte kunde vinna på hemmaplan, så är det bästa stället att vinna på då, det var i princip Luleå.
Ja. Ja, klart, och så var det ju första guldet också.
Så ja, det var första guldet sedan 78, så det är klart att det var ju väldigt speciellt. Och jag tyckte det märktes ju i hela stan hur speciellt det var också. Mm.
Ja, men tack, jag kan ta de där skyltarna. Det där gick väl ganska bra. Du passar på rätt fråga då, eller?
Ja, men jag tänker det.
Ja, du vågat ändå plocka första frågan där. Då är som alla livlinjer borta direkt.
Ja, men jag tänkte också, vi går lite vidare här. Och, vad känner du i din roll? Vad vill du sätta för prägel på Skellefteå AIK? Tänker du i de banorna på något vis?
Jo, men det är klart jag tänker lite i de banorna. Men jag tänker också att den verksamhet som man har byggt upp under, ja, men säg under de här 25 åren, eller säg sen man gick upp i SHL igen, så tänker jag att man har gjort så fantastiskt mycket bra saker. Och framförallt hur, på det sättet man har jobbat med sin värdegrund och med sin vision. Och verkligen tagit det på allvar. Jag menar, visionsarbete, värdegrundsarbete gör man i de flesta organisationer. Men det är sällan som det får sånt genomslag i hela sättet att arbeta som det har blivit i Skellefteå AIK. Mm. Och det tänker jag, det är jag väldigt, väldigt rädd om. AIK har ju dessutom en ny styrelseordförande, eller ny gammal ska man väl säga, i Petter Mikalsson. Och vi har resonerat lite grann runt det här, men vi är väldigt överens om det, att den grund vi har är väldigt bra. Sen kanske vi behöver hitta lite nya infallsvinklar på saker och ting, men grunden är bra. Men det jag tänker och i samband med att jag rekryterade så ställde ju jag den frågan, men vad är det ni förväntar er av mig? Vad är det ni vill att jag ska göra? Och det svaret jag fick då var egentligen, men vi vill att du ska ta nästa steg. Och då kan man fundera, men vad är nästa steg då? Och för mig är det att göra allting ännu mer professionellt. Och jag skulle säga att sporten är väldigt professionellt, och de har strukturer och de jobbar väldigt, väldigt strukturerat och på ett väldigt, väldigt proffsigt sätt. Och det tror jag märks också, eftersom vi är ju en attraktiv klubb för nio elever och många som söker sig till våran verksamhet. Men i de övriga delarna så känner jag att där har vi en resa att göra i att bli ännu mer professionell.
Och vad skulle du säga är de största utmaningarna framöver, om du säger så?
Ja, men de största utmaningarna är ju på marknadssidan. Och då skulle jag väl säga, dels publiken är ju naturligtvis en utmaning. Men jag tror också, i och med att vi ser ut att gå in i en lågkonjunktur som kanske blir lite längre än vad många hade trott, så tror jag att vi kommer få jobba ganska hårt med våra samarbetsavtal också. Så att jag tror att det är på intäktssidan vi har våra utmaningar.
Finns det någon nyckel då? Publikfrågan är ju en klassisk sådär, som alltid dyker upp, och vilka nycklar och hur ska man dyrka det där låsen? Det är ju inte lättare sagt. Nu har ni ändå haft helt okej publiksiffror, så att det är ju liksom ingen katastrof så, men det är klart att man ser framåt, man vill ju oftast ha ännu mer publik och att det ska vara fulla hallar. Ja. Men ser du någon nycklar där, någonting som man kan peka på?
Alltså inte nycklar så, utan jag tror att det handlar väldigt mycket om hårt och riktat jobb. Att analysera vilka kommer på våra matcher. Hur kan vi få dem att gå en gång till? Du som var här den här matchen mot Luleå, och kanske ställa frågan till publiken, vad skulle göra att du vill komma tillbaka till en annan match? Och sen tror jag också att den här gruppen gruppen väldigt trogna supporters, kanske företrädesvis lite äldre män som älskar hockey och går på hockey för att titta på hockey, och så sen så går de ut och köper en kaffe i periodpausen. De finns och de är super, super viktiga för oss. Mm. Men jag tror att de blir färre. Mm. Jag tror att den stora massan som inte är där varenda match, de vill ha en annan, de vill ha en helhetsupplevelse. De vill ha mer än bara hockey. Mm. Och de vill kunna komma dit och sätta sig ner, äta eller dricka någonting och umgås. Mm. Alltså, där tror jag att vi behöver hitta lite nya grepp. Mm. Och jag tycker att det säger någonting att den här säsongen så har ju vi sålt ut alla logeplatser, precis varenda en. Och vi har också kö till logerna. Mm. Och det säger någonting, tycker jag. Mm. Att många kan vara beredda att lägga lite mer pengar för att få en ännu mysigare upplevelse på något sätt.
Mer än bara hockey. Man får liksom bara komma dit och käka och kanske dricka någonting. Jo. Och så, umgås på ett annat
umgås
sätt.
På ett annat sätt. Mm. Sen det jag tycker är väldigt roligt.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Det är att vi har ju riktat oss ganska mycket mot ungdomar och haft bra pris på Storkort Ungdom och även kört lite kampanjer på de som följer oss på TikTok och så. Och vi har fått väldigt, väldigt mycket mer barn och ungdomar på stå. Mm. Vilket är superroligt, för det är ju de som är våra framtida fans. Mm.
Föreningar, enligt mitt sätt att se på det, är kanske den typ av organisation som är absolut svårast att driva. Och då tänker jag främst på kommersiella föreningar som har en elitdel. För där blandar man egentligen alla typer av former. Du måste vara som ett bolag samtidigt som det är en ideell förening. Och det är många krafter som möts. Och sen är det också en demokratisk verksamhet. Du som har jobbat nu i många olika verksamheter, hur ser du på ett sånt påstående?
Nej, men jag håller med. Och de ideella krafterna är ju fantastiskt viktiga för en förening. Även om vi är en kommersiell förening så skulle vi inte kunna genomföra ett matcharrangemang utan ideella krafter. Och vi skulle ju absolut inte kunna ha den ungdomsverksamhet vi har och inte heller egentligen damlaget som också är beroende av det. Så det är absolut många intressen som ska väga samman. Men jag skulle nog ändå vilja återvända till det vi pratade om med värdegrund och att den blir väldigt viktig, det, och att alla vi som då är anställda, att vi agerar efter den och att vi att vi behandlar varandra väl och verkligen tar hand om de här ideella krafterna.
Mm. Hur ser du också på att inom Skellefteå har ganska många nyckelroller har bytts ut på några år här? Men nu har du kommit in ganska sent, men märker man av det och hur tror du det har påverkat liksom så?
Nej, men jag tänker ju att Niklas och Erik som kom in på sporten för kanske 4 år sedan, jag tänker att de... Erik framförallt, han har ju varit i föreningen i nästan hela sin hockeykarriär. Så det är klart, han har ju den här kulturen i sig. Och Niklas köper ju in till 110% på det här sättet. Så de blir ju viktiga. Och det finns ganska många, även om det har bytts ut människor så finns det ändå ganska många kvar. Och det är så pass väl etablerat och... Det är liksom så, den är så pass bra den här grunden att den är lätt att köpa in på för de flesta.
Mm.
Listan. Vi ska gå in på en lista som vi har satt ihop. Och då vi tittar på sportorganisationer som sticker ut på lite olika sätt. Och Vi börjar väl högst upp på listan, men det är en lista utan någon inbördes ordning. Och där står det Dallas Cowboys. Ett lag som är högst värderad av alla klubblag i hela världen.
Mm. Du var ju nyligen där också på en resa. Du kan väl berätta lite, varför sticker de ut av dem?
Ja, de sticker ju ut därför att de genererar mest pengar av alla, men har faktiskt inte vunnit en titel sedan 90-talet. Och jag var ju väldigt nyfiken på hur kommer det sig att det ser ut så, att fansen ändå älskar ett lag och liksom köper in på laget trots att man inte har egentligen varit speciellt bra alls på väldigt länge. Men det är en kommersiell succé. Att gå på en amerikansk fotbollsmatch är som att gå på, ja, ett jätteevent där det finns typ 200 matstånd. Det är 40 minuters kö till varje matstånd, så intäkterna på en match, det liknar ju ingenting jag har sett tidigare. Och sen var det en sportjournalist som sa det, att de har varit bra på att skapa ett lag som är good enough, så fansen verkligen ändå känner hopp inför varje år. Men det sticker ändå ut globalt sett. Vad du för relation till amerikansk fotboll eller den kommersiella sfär som finns i USA där allting är så utstuderat kommersiellt?
Nej, jag har egentligen ingen relation alls till det. Men man kan imponeras av det de lyckas med. För de har ju verkligen lyckats med att this is the place to be, liksom. Mm. Alla går dit. Alltså. Mm. Och det kan man ju verkligen bli nyfiken på. Hur har de byggt den resan?
Mm.
För det är klart, här i Skellefteå så har vi pratat om att, ja, men vi tog två SM-guld efter varann, och då blev folk lite mättade, kanske. Jag har lite svårt att köpa det, för jag tycker att vi har varit på så hög nivå i så många år att det borde göra att publiken fortsätter komma.
Mm.
Så någonting är det ju i det här kommersiella som man skulle behöva hitta ändå för att skapa det där.
Mm.
Folk drar ju folk, det är ju så.
Så är det.
Absolut.
Och jag pratade lite grann om det förut, att det blir tagit lite den här onda cirkeln, att man vill inte betala och gå dit och man vet att det är lite folk, eller att det inte är riktigt fullsatt, för att man vill ha den här upplevelsen också, att när det blev lite den där tisdagsmatch, kanske mot ett lag lite längre ner, jag kanske vill se på plats, kan vissa resonera, men jag vill ju inte gå dit när det är 3-8 riktigt heller. Då kan jag hellre se i tv-soffan. Så det där är ju liksom folk drar folk. Det håller jag väldigt mycket med om.
Sen tycker jag tycker att vi ändå haft, precis som vi är inne på, bättre kanske än förväntat faktiskt. Mm. Sen så tycker jag att vi har haft fantastiskt härlig atmosfär på våra matcher den här säsongen.
Mm.
Jag tänker att det sprider sig ändå.
Mm. Mm.
Nästa lag.
Ja, LA Kings har vi skrivit där, och det är ju en NHL-klubb, väl skött. Adam, du var ju faktiskt också där alldeles nyligen. Det är din resa här, börjar vi med. Men där spelar bland annat Viktor Arvidsson, kan vi tillägga. Men vad är det som är så bra med det, tyckte du, Adam, du som var där nyligen?
Jag tycker att klubben sticker ut, att det är en stor klubb bland storklubbarna. Att i NHL så finns det ju ett gäng klubbar som är större än de andra. Kings är en av dem, Rangers är en av dem. Sen har vi varit på ett av ställena, Toronto, Montreal, och sen får man även kategorisera Las Vegas i den där konstellationen. Och det märks att de har fler personer på varje plats. Det som också var utstickande var att LA Kings ändå var en väldigt öppen klubb. De hade öppna omklädningsrum både på träning och efter match. Och det stack ut till och med NHL-måttsätt. En välskött klubb och tydligt en stor klubb. Och de har ju en till klubb i Los Angeles-området där, Anaheim. Och skillnaden var ganska markant när man kom till Anaheim. Man kände, oj, det här är liksom mer en kvartersklubb i jämförelse. Att LA Kings, det är som flaggskeppet i området.
Mm. Mm. Ja, ska vi gå vidare på nästa också?
Ja.
Umeå IK har vi skrivit här, och en stor klubb som hade sin storhetstid. Vilka år var de bästa, Adam? Du har bäst koll på det.
Man kan väl säga från 98 till närmare 2010. Och det som sticker ut var att man kom från ingenstans egentligen. Byggde upp en verksamhet där man blev världens bästa lag. Hade publiksnitt på 3-4 tusen. Och gjorde damfotboll från att vara egentligen en väldigt alldaglig företeelse till att vara någonting väldigt, väldigt stort i Umeå. Och den resan är ju otroligt imponerande, att du skapar någonting så fantastiskt. Och när man tittar på detaljerna så finns det ingen slumpvariabel där heller, utan man jobbade väldigt aktivt för att förflytta positionerna och tog det till en fantastisk nivå. Så att det sticker ut ohyggligt mycket av klubbar som jag har sett.
Nej, men jag tänker det. Alltså, det handlar ju om att veta vart du vill och göra en plan för det och jobba systematiskt efter den planen. För slump, ja visst, det är klart att det finns slump ibland. Mm. Så, men jag tror att det handlar om faktiskt om hårt jobb. Systematiskt hårt jobb.
Mm. Ju mer man tränar, ju mer tur har man.
Ja, men absolut.
Och Piteå har ju haft något liknande där, ja. Men har inte hållit sig på toppen på samma sätt som UMIK. De tog bara steg och steg och helt plötsligt var de i princip världens bästa klubb. Mm. Och höll det också över en massa år. Men där ser man också hur skör en organisation kan vara. Man tappade inom kort tid nyckelpersoner och klubben föll nästan lika fort.
Ja, precis.
Nästa klubb.
Ja, då har vi skrivit Skellefteå AIK och då blir jag också lite extra glad här. Nej, men det jag tycker är så imponerad av er och det man har följt om de här åren som jag har följt väldigt nära är just också att man kunnat prestera på sån hög nivå över så lång tid och att man liksom inte har släppt sin vision. Det här att man, det jag kan imponeras mest av att man ska 50% från egna led och att man liksom följde slaviskt, det kan liksom vara någon procent hit eller dit någon säsong, men liksom att man alltid ligger på minst 50% säsong efter säsong och liksom inte tulla på den regeln och ändå lyckas liksom. Och det visar också att det är bättre att bygga en organisation ett lag så än att liksom värva in spelare över tid, men det är, jag tycker, en häftig resa och se hur man har liksom byggt över tid.
Ja, ja, men jag håller med. Det där är verkligen respekt faktiskt för sättet man jobbar. Det är väldigt, väldigt bra. Men sen, det är klart, det där är väl, där ser väl vi att vi börjar ha lite mindre kullar i TKH, i Tre Kronors hockeyskola. Så det är klart att det här är ett jobb som vi måste hålla på med hela tiden. Mm. Vi måste ju tratta in så många barn som möjligt till hockeyn för att kunna vara där.
Ja.
Så att hårt jobb i alla led. Det går ju inte att börja tänka så där när de är 15, för då har du ju redan fallit bort för många. Så att den tänker jag är en liten utmaning framåt, att verkligen få fler barn att börja åka skridskor i första läget.
Tänkte också tillägga där att den resa man gjorde från konkurshotet i slutet på 90-talet, så blev man i princip bättre varje år fram till andra SM-guldet 2014. Och en sån resa finns det ingen klubb i Sverige som har varit med om. Eller det finns ingen som har en liknande historia. Och lyckas ha både organisation och ekonomi med samtidigt, det sticker verkligen ut.
Sista klubben, Adam. Du får äran att...
Manchester United. Men då pratar vi också lite tillbaka i historien, men hur man blev i princip världens bästa fotbollsklubb med egna talanger.
Och det är häftigt. Och fotbollen är ju stor och det finns många storklubbar och i England är det väldigt många. Så det tycker jag också är roligt. Kanske inte just Manchester United, kanske lite dålig koll och kanske jag blottar mig här. Men om man tittar också på sådana som Arsenal och Chelsea som också har skapat damlag i världsklass. Att man har tagit det steget också. Men United stack ut under väldigt många år. Just där också man byggde, som du säger, på många egna produkter. Och, så att det är en klubb som väldigt många håller på också, tack vare det.
Jo,
har du någon favoritklubb i Premier League?
Nej.
Det är ju Europas mest kommersiella liga, bör ju nämnas också.
Ja, men det känner jag till.
Ja, då har vi avhandlat den här listan.
Precis, klubbar som sticker ut på olika nivåer, får man säga.
Ja, men kul att Skellefteå AIK var med på den, tänker jag.
Men du vill gå vidare här i sista delen här på podden, Åsa, och jag tänkte, ni gör ju en satsning mot SDHL, den har pågått några år. Vad säger du om den satsningen och hur viktig är den för föreningen, skulle du säga?
Jätteviktig. Den tror jag är faktiskt ett ben att vi ska överleva på lång sikt. Så det är jätteviktigt att vi kan ha både dam och herrlag. Vi vill det, och våra samarbetspartners kommer också vilja det.
Ja, hur viktigt är det för just att titta på sponsordelen att, liksom, att man har den här damverksamheten och tjejverksamhet?
Jag skulle väl närmast vilja säga att det bör vara en hygienfaktor. Jag menar, om man tittar på alla, ja, men det är svåra sponsorer, men alla företag pratar ju jämställdhet, mångfald, hållbarhet. Och egentligen är ju det här en hållbarhetsfråga, en social hållbarhetsfråga. Och i och med att det är liksom ingen som vill ifrågasätta det längre. Så jag tror att det är jätteviktigt.
Mm. Hur ser du på damhockeyns framtid rent generellt? Sådär då?
Ja, men generellt så kan man ju slås av, om man tittar på SDHL, att men det är ju de utländska spelarna som finns där, som är alldeles, alldeles för många. Samtidigt så förstår jag ju att de är många, för det finns ganska få svenska damhockeyspelare. Typ 7000 licensierade eller någonting. Och som seriesystemet är upplagt så räcker de ju inte riktigt till.
Mm.
Jag kan nog tycka generellt att ja, kanske att man borde fundera på ett tak. Inte helt säker, men att, det är klart, skulle man sätta ett tak för hur många utländska spelare får ha, så skulle ju kvaliteten sjunka. Men å andra sidan så skulle vi få en garanterad tillväxt av nya unga svenska spelare som skulle kunna bygga ett landslag så småningom. För med den här konstellationen så får vi ju inte fram ett bra landslag egentligen.
Ja. Min uppfattning är att man har kanske byggt i lite fel ände. Man ska bygga en liga väldigt, väldigt fort istället för att bygga från gräsrotsnivå.
Ja.
Och liksom en sport, det går inte att bygga fort. Det är helt omöjligt. Framförallt om du ska bygga liksom på att självändamålet är någonstans, att det liksom ska kunna bygga sig själv någonstans, att liksom huvuddelen är består av svenska spelare. Sen kryddar man med utländska spelare som har skills som är jättesvåra att fostra fram och som är svåra att få fram. Men här har man någonstans snabbt och väldigt lagt mycket tryck just på huvudligan. Men jag tycker att man kanske har gjort det lite huvudlöst. Kan jag uppfatta att hade jag byggt en liga så hade jag jobbat mer från gräsrotsnivå.
Ja, nej, men jag delar den uppfattningen. Det gör jag.
Sen har man väl också skapat med att man får värva mycket spelare och inte ha det där taket, att det är ju glappet mellan damettan som Skellefteå AIK spelar ju
är jättestort
att liksom vi såg ju bara i fjol när Skellefteå, som var bra under säsongen, fick möta det laget, kanske det sämsta laget i SDHL på kanske någonsin, men ändå lyckas man inte vinna, även om det var väldigt jämnt. Ja. Så att det är klart att
förlora då, liksom fel match.
Ja, precis. Men med tanke på det, så att oftast kanske du får möta ett lag som har ändå tagit 20, 25, 30 poäng. Mm. Och nu mötte man något som har tagit bara ett par. Och ändå var steget dit ganska stort. Så att det visar också att glappet är enormt.
Ja, det är väldigt stort.
Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite hyllningar. Jim Eriksson, den var ju väldigt i rampljuset. Det var också ditt första framträdande.
Ja,
och det var ju en mäktig hyllning. Det var första gången ni skulle hissa en tröja i taket. Och du fick ställa dig på isen första gången. Om vi börjar med dig, hur nervös var du där? För du såg väldigt cool ut.
men jag var ju jättenervös. Jag hade jobbat 4 dagar, eller var det 5 kanske.
Ja.
Och så jag fick ju, allt var ju redan planerat när jag kom in om hur det där skulle gå till. Nej, men jag var väl kanske inte, alltså när jag gick ut på isen, jo, jag var spänd, men inte sådär jättenervös. Jag var väldigt fokad. Men det som hände när jag började prata, det var att jag blev nervös när jag började prata.
Okay.
Och det har jag aldrig varit med om tidigare. Och jag vet inte om det var det där, det som var som slog, men det var nog kanske att det var högtidligt, att det var fullsatt. Och att, men jag tror vissa som har sett det på tv och de som känner mig såg hur mycket jag skakade.
Okay.
Alltså jag skakade jättemycket, men det hördes ingenting på rösten. Jag lyckas hålla ihop den, vilket jag är väldigt tacksam för.
På pressläktaren såg det väldigt coolt ut. Så
ja,
det var,
ja, det är bra.
Men jag tänkte också, det var lite mixtrulig där i början med Kariander. Ja. Som hade, tänkte, det kan ju också påverka att man kanske får bli lite nervös. Ja. Att hoppas det inte strular med någonting. För
fast
det
är, Fredrik Kariander är ju en klippa. Han är erfaren, rutinerad, låg som en filbunker. Det var väldigt skönt att det var han som också var där ute på isen och kommer på att han ska springa och låna mick och bandet.
Vi hade också Jim Eriksson här som förra gäst i podden och vi pratade lite om hyllningen. Han var ju väldigt tacksam för den och den har ju fått väldigt mycket beröm, men även lite, både lite ris och lite ros, kanske mest för den här tröjan som är den här linan. Och hur ser du på hyllningen, hur den blev? Och Jimmy sa ju själv också att men det var första gången man ska göra så att det finns förbättringspotential, men han var ju väldigt nöjd generellt. Ja, men va, hur ser du själv på hyllningen då?
Nej, men jag tänker att den blev ganska bra. Vi ansträngde oss ju verkligen för att vi skulle klara tiden. Mm. För man har sett andra hyllningar som har dragit över och med respekt för motståndarlag, för den tv-publik som inte håller på Skellefteå AIK, så tänker jag att det är lite viktigt. Så vi var ganska mån om att hålla tiden. Mm. Sen tycker jag egentligen den här med tröjan som vi hissar upp, tycker jag faktiskt var en ganska kul idé. Mm. Och att den liksom kom upp inne i mediakuben. Mm. Däremot så skulle vi haft en mycket, mycket snyggare lina. Vi skulle ha haft en gul eller en guldfärgad. Eller?
Det är väl kanske den. Och nu ska man också säga att det är väl mest på sociala medier. Det är väl där liksom. Det brukar, och det är väl just den här linan som har fått lite fisk i lina. Och sådär. Det är kanske den som folk har stört sig på mest. Och kanske, men inte själva tröjhissningen i sig. Kanske.
Nej, men sen tänker jag, det var första gången. Och vi tar med oss saker från det. Jag var ju faktiskt i Gävle när de hade ett litet...
lite antiklimax.
Ett antiklimax. Men samtidigt så tänker jag att de gjorde andra saker som var bra. Jag tyckte det var väldigt fint att före detta lagkamrater, tränare, stod liksom på isen när han kom in. Så att det tänker jag kanske någonting man kan fundera på.
Mm. Det finns också, min syn på det var bra, det var Ove Melin som skulle hyllas. Men var det lite oturligt, eller man får säga vad man vill om att din tröjan gick och hissa just där. Men det blev också, tycker jag, lite långrandigt. Det var väldigt många som skulle prata också. Så att det är klart att det är ju en balansgång som du var inne på där. Man vill att många ska få komma till tal. Man vill få in, ta in kanske familj, vänner, gamla. Men man måste hitta den gränsen.
Det är en väldig avvägning det där. Sen kanske man kan tänka att videohälsningarna kanske skulle ha varit fler men kortare. Så får vi se, vi vet ju inte när nästa blir.
Ja, när blir nästa då?
Nej, det vet vi inte. Det är ingen som vet.
Det. Är det något planerat under säsongen? Alltså, någon annan typ av hyllning? Det behöver inte vara en tröjhissning, men det finns ju liksom annat som ska...
Nej, inte den här säsongen är det väl inget. Ja, men sen får vi väl se. Vi har inte riktigt bestämt, men... min företrädare bör väl uppmärksammas, tänker jag också. Mm.
Ja, jag tänkte just på honom att det är enormt stora skor att fylla efter honom. Vilken del eller vilken del av arvet tycker du kan bli den största utmaningen att någonstans täcka upp? Du kommer göra din grej naturligtvis, men han lämnar ju efter sig enormt mycket på något sätt.
Nej, men... jag tänker att han var med så länge så all den kunskap han hade inom precis allt. Alltså kunskap i AIK, kunskap i förbunden, i distrikten, i SHL. Alltså allt det känns ju just nu som blir lite... Nu har jag varit 3 månader och jag kommer säkert att lära mig. Men han är ju så komplett... i sin kunskap.
Mm. Och känner alla och vet
hur man känner. Ja, exakt. Exakt. Mm. Så det tänker jag nästan är den svåraste utmaningen i det här.
Avslutningsvis då, Åsa. Vad tror du om den här säsongen då? Nu som sagt, vi sitter här några dagar till jul, 13 raka segrar, en andra plats i SHL då. Nu tänker jag lite mer på SHL, men du får även prata om SHL och SDHL då, om man tänker till ett sportsligt perspektiv här då.
Är det nu jag får inte använda den där röda skylten?
Man vill inte jinxa någonting.
Nej,
eller?
Det är lite så va? Ja. Nej, men om vi börjar med damerna så går det ju bra. Mm. Dåligt motstånd i, där de spelar. Mm. Så de är ju lite oprövade egentligen i tufft motstånd. Tror att de har goda förutsättningar att gå upp. Men och jag hoppas ju såklart att de tar klivet, men jag är inte riktigt 100.
Det kommer bli tajt. Nu är det en extra plats när Göteborg då drog sig ur, vilket var kanske synd att man inte tog det beslutet redan i våras.
Ja, precis. Mm. Det är väldigt olyckligt. Mm.
Men det öppnas en extra plats och då man ska spela kval och mest troligt mot Frölunda. Ja. Kanske HV71 och två platser man ska spela om. Så att vi får se. Det kan ju bli spännande.
Det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Mm.
Men det är många lag också de ska möta som har satsat på väldigt mycket. Framförallt Frölunda.
Precis, det är många som har dragit på.
Mm. Och herrarna då blir ett nytt... segerdjur på torget, eller?
Ja, det hade ju varit helt fantastiskt. Såklart är ju det drömmen. Nej, jag vet inte. Jag vågar inte säga där. Men jag tror att... jag tänker att vi ska nå final. Mm. Just nu, och nu är det ju jätteenkelt att säga, som sagt, med 13 segrar i rad och så. Mm. Men det är en bra grupp. Alltså, de är... ett riktigt, riktigt tajt gäng. Mm. Vilket jag tänker är så fantastiskt viktigt. Mm.
Men lite som man säger, en klassiker där. Final och sen kan allt hända.
Exakt. Ja, men så. Ja, men jag tror också att det blir faktiskt final i år. Jag ska inte säga att jag är säker på det. Det är många bra lag. Men Skellefteå visar upp en otrolig stabilitet. Ja. Och får man ju också lite inspelare här med kanske om Maskerin kan bli en liten joker och sånt. Så att det finns mycket som talar för att man kan gå väldigt långt.
Ja, tycker det.
Imponerande så här långt, men den stora frågetecknet är ju att det känns som att motståndarna vet vad de kommer att sikta på någonstans. De kommer ju att göra ungefär som Färjestad, komma fysiskt, men jag tror att AIK kommer att stå, de vet ju vad som väntar, så det ska bli väldigt spännande att se hur allting utkristalliserar sig. Men det kan mycket väl bli serieseger, jag tror det. Jag har svårt att se att något annat lag kommer att blanda sig i toppstriden än Växjö, om inget drastiskt händer, sjukdomar eller skador som i fjol. Mm. Det är min tes. Mm.
Men du, Åsa, tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Jättekul. Och så önskar vi dig en god jul. Och så kan vi önska lyssnarna också god jul och gott nytt år. Vi vet inte exakt när vi släpper programmet, men...
Vi gör så ändå. Ja, men god jul och gott nytt år till er också. Ja,
tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Helena Strömbro Ershag.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-lock.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.